Nu följer programmet Efter åtta. Idag med Maja Kish. Programmet sänds av Pingst Mullsjö Nyhem.
Ja, hej och god kväll. Ja, jag heter Maja Kish. Jag har valt att läsa upp berättelser från min barndom. Musiken består av stycken jag tycker om. Efter att ha tagit textillärarexamen i Helsingfors och jobbat som designer på ett stort textilföretag flyttade jag till Sverige till Borås 1964. Jag gifte mig med Tibor. Våra två söner föddes i Borås. Efter 8 år där flyttade vi till Mullsjö 72. Jag jobbade som textillärare i alla Mullsjö kommuns skolor under 25 år. Här sjunger Arja Sayoma en sång om frihet.
Det finns ett hav som ingen ser.
Ett novemberminne. Lupertö i Åbo skärgård, november 1939. Jag och min tvillingssyster sitter i Lupertös hamn på vår stora träkista och knaprar på knäckebröd. Vi är 5 år. Kriget har nått Finland. Vår 3-åriga vistelse på ön är slut. Alla ska evakueras. Luftvärn placeras hit och ön blir militärområde. Minnet från den dagen känns tungt. Det mest traumatiska är nog att pappa inte får följa med oss utan är tvungen att stanna kvar på ön. Mamma, lillebror och vi flickor ska transporteras till fastlandet. Pappa säger, ni är mina tappra flickor. Han försöker lugna oss. Vi placeras på en bondgård vid kusten. Läget är oroligt. Flera stora lastfartyg står förankrade i vikarna. De blir bombade. Ljudet från krevaderna skrämmer. Massor av död fisk flyter i land vid stränderna. Snön kom tidigt. Mamma sydde snödräkter till oss av gamla lakan. Dräkten skulle man alltid ha på sig utomhus. Allt som rörde sig på marken blev flygplanens måltavlor. Det flög lågt och sköt med kulsprutor. Min syster och jag älskade att åka skidor. Det var förbjudet för oss att binda fast skidorna. Allt som är förbjudet lockar. Så en dag hade syrran lyckats snöra fast skidorna. Larmet gick och henne fick man släpa in i potatiskällaren med skidor och allt. Minnen från julen 1939 och krigsvintern är helt borta. Inför sommaren 1940 flyttar vi igen. Pappa har fått tjänst som ekonomichef på länsfängelset i Mikkeli, en stad i östra Finland. Kriget skulle av och till pågå i nästan 5 år. Vi lyssnar till Simon & Garfunkel, Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping.
Denna berättelse heter Rocken. Jag trycker på knappen. En liten lucka öppnas mitt i den tunga porten. Ett öga granskar mig. Det hörs ett rasslande ljud. Den stora nyckeln vrids om och porten är öppen. Framför mig står en fängelsevakt i full uniform. Han gör honör och frågar efter mitt ärende. Jag ska till min pappa. Porten stängs med ett mäktigt eko. Fängelset är en enorm tegelbyggnad, 4 våningar över marken och 2 under. Hit skickas straffångar från hela länet. Många yrken är representerade. Här finns bland annat bageri, tvätteri, snickeri och skrädderi. Jag är 9 år och på väg till skrädderiet. Där blir det måttagning. Jag ska få en ny vinterkappa. Framför mig står en man klädd i grårandig fångdräkt. En fångvaktare finns också i rummet. Fången ser snäll ut och det känns tryggt. Jag får ställa mig på en stol. Det är lättare att ta måtten så. Mamma och jag har suttit många kvällar och sprättat sömmarna på en av pappas tjänsterockar. Den är många år gammal men fortfarande användbar. Den är från tiden då det var fred och man hade tillgång till kläder. Rocken är i mörkblått kläde. Den ska vändas ut och in. Tyget luktar pappa. Han röker pipa för jämnan. Tobaken har han odlat själv och också fått välja smaken. Jag gillar inte tobakslukt, men när någon röker pipa kan jag tycka att det till och med luktar gott. När pappas uniform var ny hade byxorna gula revärer. Skärmössan en guldfärgad kokard. Rockens epauletter av gula band. Han ingav respekt. Och respekt är vad han behöver i sin tjänst. Som barn tycker jag att han har för hård attityd till fångarna. Vi barn får inte tilltala dem. En så kallad förtroendefånge sköter vaktmästarsysslor hos oss. Det känns underligt att möta honom på gården och ändå inte få mötas. Föräldrarna har förbjudit oss barn att ge något till fångarna. Ändå trotsar jag kommer ut med en nybakad bulle eller frukt och trycker i handen på någon jag tycker ser extra ensam ut. Det ryktas allt möjligt om fångarna. En ska ha brutit sönder aluminiumbestick och svalt dem. Endast för att komma till lasarettet och bli opererad. All smärta är tydligen värt avbrottet. Självmordsförsök hör till de vanliga. Inom mig finns alltid frågor. Varför måste man ha fängelser? Är människor så onda? Ska man vara rädd för fångar? Vill det mig illa? Han som tittar så snällt på mig har kanske en liten dotter någonstans. Vad har han gjort? Vintern närmar sig. Jag får prova kappan ofta. Det är lika spännande varje gång att komma in i fängelset. Fönstren i korridorerna är försedda med galler. Enormt höga trappor. Vakter överallt. Ibland passar jag på att besöka pappas kontor. Där är det jättehögt i tak. Ett stort fönster, inga gardiner, hyllor med böcker och pärmar. I rummet sitter sekreteraren framför en stor svart skrivmaskin. Ibland får jag skriva på den. Pappa jagar mycket. Det blir mest harar och rävar. Det bestäms att jag på min kappa får kragen och ärmarna kantade med rävskin. Skräddaren syr också en hetta i samma tyg. Även den med rävskin i kanten. Oh, vad jag tycker jag är fin. Den kappan har jag på mig när jag ett år senare kommer till Sverige som flykting under kriget. Jag hamnar på karantän och blir desinficerad från topp till tå. Där händer något med mina kläder. De luktar konstigt och är inte behagliga att ha på sig. Allt detta är orsaken till att när jag kommer till min familj kastas alla mina kläder och jag får helt nya. Det ska man säkert vara tacksam över, men jag saknar dem länge. Nu spelar James Galloway Edvard Griegs Morgon. Det är krigsvintern 1943-44. Vi har fått ett tungt paket på posten. För några veckor sedan har pappa annonserat i tidningen vita kaninskinn byts mot begagnade skridskor. Allt som kan bytas mot någonting man bättre behöver byts bort. Nu har de kommit. Spända öppnar vi paketet. Det innehåller 3 par bandrör storlek 39-40. Lite snopet tittar jag på min syster och väntar på hennes reaktion. Vad jag än har för skonummer så inte är det 40. Mina förra är snörkängor med fastgruvade, förnicklade skridskor. Nyckeln till dessa har jag hängandes runt halsen. Det är som om jag är en konståkerska. Pappa kommer hem och tröstar. Du som åker så bra klarar väl snart åka lika smidigt som förut. Jag tvivlar. Nästa dag efter skolan till bevis. Med papper i tårna och två par tjocka raggsockor ska det väl kanske gå. Isen är nyspolad och blank. Vi har i iven inte tänkt på om skridskorna är slipade eller ej. Det var nog en syn när vi skrider fram på isen. Skorna känns som alla Chaplin och fötterna vill inte. Vi snörar om och om igen för att få lite mera styrsel. Svettiga efter att ha åkt i timmar går vi hem med verkande fötter. 2 veckor senare är det så kallad rosettåkning på skridskobanan. Vid luckan får flickorna en röd rosett och pojkarna en blå. Biljetten har ett nummer och nu gäller det att leta upp en blå motsvarande. Vem ska man få åka ihop med ikväll? Rosetterna knyts ihop och vi glider runt på banan. Vi åker som vi aldrig har gjort annat än stått på bandyrör storlek 40. Nästa stycke är Tornelas svan av Sibelius. Sommaren såg ut att komma tidigt. Vårblommorna hade slagit ut och kvällarna var ljumma. I vår lilla stad började livet så sakteliga återvända. Fåglarna, träden och blommorna hade ingen aning om att det var krig. Vintern hade varit svår, sträng kyla, otaliga vistelser i skyddsrummet. Skolan hade inte kommit igång. Byggnaderna hade förvandlats till fältsjukhus. Vi barn delade föräldrarnas oro för framtiden. Det var osäkert om vår familj skulle kunna stanna i stan över sommaren. Kimmo, Ritva, Taina, Jussi, Pete, min tvillingssyster och jag höll ihop. Vi samlades i hemliga klubbar, lekte indianer och vita. Allt detta på fullaste allvar. Med vårt eget blod signerade vi medlemstillhörigheten. Lösenordet var enda nyckeln till vissa lokaler. Det som förenade oss var föräldrarnas anställning i det närliggande fängelset. Mer spännande miljö kunde man knappast tänka sig. Vi hade tillgång till stora lagerlokaler, stall, spännande vind med kistor av ohyvlat virke. Dessa var avsedda för fångar som avled under fängelsevistelsen. När vi lekte dunken var den som vågade gömma sig i en kista absolut modigast. Min tvillingssyster och jag var så lika att inte ens kompisarna såg skillnaden. Det hade ödesdigra konsekvenser. Våra olika gäng var ofta i fejd med varandra. Att jag kunde lösenordet hade ingen verkan. Min syster tillhörde fienden. En gång hissade pojkarna upp mig i en balk i stallet. Det skulle minsann tvinga fram det rätta lösenordet. Där dinglade jag hjälplös och till slut släppte de ner mig när min syster uppenbarade sig. Lagandan gick före allt annat. Föräldrarna hade inte en aning om våra äventyr. En vacker dag i maj bestämde hela gänget att det var dags för vårens första dopp. Några baddräkter vågade vi inte leta fram. Badstranden som vi alltid brukade gå till låg cirka 2 kilometer från stan. En underbar vik ansluten till ett stort vattendrag. Vägen dit gick över en ås med urgamla tallar som pelargång. Vit bro med snickarglädje förde oss över till själva stranden. Ingen var där. Vattnet kändes kyligt och modet nästan försvann. En efter en tog vi ändå av oss tills vi stod där i underbyxor. Alla doppade sig snabbt och vi stod huttrande på stranden. Blöta byxor gick inte att ha på sig så någon kom på att hänga dem på tork på en pinne. Så vandrade vi hemåt med dessa vita flaggor fladdrandes över axeln. Det skulle säkert torka innan vi närmade oss staden. Plötsligt ljöd flyglarmet. Avståndet dämpade det genomträngande hemska ljudet något. Själva larmanordningen var placerad på stadens högsta punkt, Kvinnoberget. Dit hade kvinnor och barn flytt under det så kallade klubbkriget på 1400-talet. Vårt skyddsrum låg långt ner under det väldeliga fängelset. Vad skulle nu mamma och pappa säga? Det var inte tillåtet att gå så långt hemifrån att man inte hann hem och följde de andra i familjen till skyddsrummet. Vi tog skydd under täta buskar och satte oss på huk. Kan någon läsa en bön? Med rädda, darrande barnaröster läste vi vår aftonbön flera gånger om. Vi hörde ett flygplan men vi såg det inte. Luftvärns eld hördes också. Faran blåstes över. Vi förvågade oss fram. Nu gjorde det inget om byxorna var våta. Vi ville bara hem. Gråtande tog mamma emot mig och min syster. Det blev en het sommar. Vi evakuerades från stan till en bondgård. Den sista av krigets somrar var över. Här sjunger Birgitta Ulfsson Tove Janssons höstvisa.
Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta mig en smula, för nu är jag ganska...
Förflyttningen av 70 000 finländska barn till Sverige krigsåren 1939-45 har kallats världshistoriens största barnutvandring. Idag vet man att man aldrig skulle välja att skicka barnen ensamma. Då togs besluten alldeles för snabbt. I Sverige hade Finlandshjälpen blivit en folkrörelse som inte gick att stoppa. Jag är ett av barnen. I december 44 skickades jag till Sverige. Jag är 10 år. Det var få länder som visade sina krigsdrabbade grannar en så djup sympati och en så stark vilja att hjälpa som Sverige i sitt förhållande till Finland under andra världskriget. Min pappa hade genom kontakter med Röda Korset i min hemstad Mikkeli fått reda på möjligheten att kunna skicka barn till Sverige. Samtidigt hade han ställt upp att översätta brev som kom till grannen från deras flickas svenska familj i Mullsjö. Genom den familjen fick han kontakt med en Röda Korsrepresentant. Mamma och pappa började förbereda oss 3 barn för en eventuell resa till Sverige. Familjen jag skulle till bodde i Mullsjö, Karl och Karin Strömqvist. De hade inga barn och var villiga att ta emot mig. Eftersom deras hus var under byggnad kunde jag inte komma dit förrän i december. Min syster och bror åkte redan i september. Resan över till Sverige gick oftast med tåg över norra Finland eller med båt över Östersjön. Hösten 1944 var det stor risk för båtar att gå på mina. En del av transporterna ordnades därför per flyg. Pappa följde mig till Helsingfors men på grund av dåligt väder gick det inte att lyfta från flygplatsen där. Utan jag fick åka tåg till Åbo och flög därifrån den 12 december 1944. På Luciadagen väntade jag på centralstationen i Stockholm på vidare transport till karantän. Jag hade aldrig sett Lucia-tåg. Plötsligt så fanns det änglar med ljus högst uppe på trapporna. Tåget ringlade sig neråt mot oss som stod i själva vänthallen. Jag trodde att jag var i himlen. Jag undersöktes av en läkare, vägdes och mättes och fick vaccination. Många av barnen hade huvudlöss. Utan undantag letades våra huvuden med illa luktande smörja. En handduk runt håret och vi skulle sova. Jag fick någon allergisk reaktion med feber som följd. När sedan håret tvättades hade mitt långa hår trasslat sig så att det skulle klippas av. Det får ni inte för min pappa. En snäll sköterska hjälpte mig att kamma ut håret. Jag hade i alla fall kvar mina flätor. Jag hamnar utanför Geto på karantän. Stort vitt hus med massor av rum. Det är ett värdshus, en gång välkänt och berömt. Anor från 1860-talet. Många kungligheter har vistats där. Huset finns kvar vid E4-an. Det heter Stenkullen och är illa åtgånget efter över 70 år. Varje år har jag åkt förbi det, men hittills har jag inte förmått att stanna och besöka huset. Något av barnen har insjuknat i difteri, en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Vi alla isoleras, prover tas och alla vaccineras. Jag var tvungen att fira jul där. Av någon underlig anledning får jag inte meddela hem till Finland vad jag är. Så det var en lång tid av oro för mina föräldrar. Till slut får jag skriva ett kort och också meddela telefonnumret dit. På julafton får jag sedan samtal från mamma och pappa. Vilken glädje! Jag har haft med mig en julklapp hemifrån. Det är 2 böcker som jag har längtat efter att få läsa. Upplevelserna på karantän var så traumatiska att jag knappast har några minnen därifrån. Jag ville bara bort. Först i början av februari får jag åka därifrån till Mullsjö. En baron tillhörande Röda Korset följer mig till Falköping. Jag kommer till vänliga, snälla människor. I början är det svårt för språkets skull. Hemma hade vi övat lite svenska, men det var ju en annan sak att klara sig själv. Allting är så ljust och fint trots att det är vinter. Inga mörkläggningsgardiner för fönstren. Inga flyglarm på natten. God mat. Skön säng att sova i. Förvånansvärt fort lär jag mig svenska. Jag vill så gärna börja skolan, men av någon anledning får jag inte. Jag är mestadels med vuxna. Följer med mamma Karin på symöten och kaffekalas. Karin var väldigt intresserad av stickning och handarbete, så hon lärde mig mycket nytt. Redan innan hade jag sysselsatt mig med att sy till dockorna och konstruera nya sätt att sticka. Jag hade fått en lilla syster i juli 44. Jag längtade jättemycket efter henne. Varje vecka skrev jag brev hem och lika ofta fick jag brev från mamma och pappa. Det var fortfarande svåra tider i Finland. Ont om mat, speciellt för dem som bodde i städerna. Freden kom i maj 1945. Finland behöll sin frihet som nation. På hösten 45 åker jag tillbaka till Finland. Fortsätter min skolgång där och utbildar mig. Det här stycket spelar jag för Finland, som i år firar 100 år som ett fritt land. Sibelius tondikt, Finlandia. Året är 1946. Jag har kommit som sommarbarn till min svenska familj. Att göra en resa ensam som 11-åring är spännande. De riktiga farorna har föräldrarna valt att inte tala om. Fortfarande den andra sommaren efter freden finns mineringar kvar. Pappa som följer med mig till Åbo talar med en städerska på båten. Hon lovar sig till mig lite. En syster till min svenska mamma möter mig i Stockholm och jag bor hos henne en natt. Min familj tar mig som alltid väldigt vänligt emot. Allt jag upplever känns så märkvärdigt. Jag har ett eget rum, jag känner mig stor, mycket större än hemma bland mina syskon. Denna gång kan jag språket ganska bra. Jag får träffa många intressanta personer. Samtidigt följer jag ju med vad som händer hemma. Jag vet att jag snart snart får ett litet syskon. Det påverkar mig allt. Jag ser bara saker som en bebis skulle behöva. En dag får jag syn på en underbar filt. Den är blå och vit, dubbelvävd. Prinsen med krona och slängkappa är blå på den ena sidan och vit på den andra. Ljuvligt mjuk. Den skulle jag bra gärna vilja köpa. Tiden som följer blir nog påfrestande för fler än mig själv. Det är som en tvångstanke. Jag måste tjäna pengar. En granne till familjen får hem ved och vips är jag där för att hjälpa till. Blåbären börjar mogna och jag plockar och plockar. På något vis lyckas jag sälja till folk som troligen kunde plocka sina bär själva. Så en dag i slutet av juli kommer brevet som talar om att jag har fått en lillebror. Prinsfilten hägrar ännu mer. Samtidigt vet jag att för att lyckas få saker genom tullen får de inte se nya ut. Jag kommer att vägra misshandla filten på något sätt. Min dröm går i uppfyllelse. Vi åker till stan och filten är min. Pappa har kommit till Sverige för att hämta mig och vi tar båten hem i mitten av augusti. Prinsfilten är med. Nästa stycke är Edvard Elgars Salua mor. Blomsterbud på julafton. Det är fortfarande mörkt. Mamma har väckt mig tidigt. Pappa ligger kvar i sängen. Småsyskonen sover. Jag tittar ut. Röken från skorstenarna står rakt upp. En klar stjärnhimmel. Det är väldigt kallt. Idag måste jag ha på mig mina varmaste kläder. Jag äter frukost och förbereder mig för dagens arbete. Jag ska hjälpa till vid en stor blomsterhandel att leverera julblommor. Vår stora träport står redan öppen när jag med möda tar mig ut med sparken. Höga snödrivor överallt. Kölden gör att medarna gnisslar och det går trögt att ta sig fram. Det lyser redan i nästan alla hus. En kusk med häst och släde är på väg med sina varor. En man går framåtlutad med långa kliv på trottoaren. Han har en tjock päls och halsduken virad runt halsen. Det ångar av köld. Bakom halvbelysta fönster kan jag uppleva julbrådskan. Jag ställer mig framför blomsterhandelns skyltfönster. Det är uppbyggt som i trappsteg med bomull som täcker allt. Högst upp på korgarna med de höga handtagen, rosetter i glänsande sidenband, kräpppapper i rött och vitt böljar runt krukorna. Blommorna består mestadels av korta röda tulpaner, lilkonvaljer, hyacinter och isbegonior. Längre ner näverkorgar och krukor fyllda med mossa och tulpaner. O, vad jag älskar dessa blommor. En av mina traditioner inför alla jular är de röda små tulpanerna med lök. De blir så vackra i enkla julgrupper, till glädje för oss och våra vänner. Jag går in bakvägen och där ligger redan mina blommor färdigpackade. Även de mindre är stora med massor av tidningspapper runt. Adresslapparna är vackert textade. I min fantasi ser jag kortet inuti. Julhälsning från en familj, en kär vän eller kanske en arbetsgivare. Jag känner nästan att blommorna är från mig och det ger mig julglädje. Jag knackar på, dörren öppnas och jag möts av julens dofter. Julmaten håller på att lagas och även julbaket är igång. Någon av de minsta springer fram och tror att tomten redan har kommit. Av vissa får jag en liten peng, andra bjuder på pepparkakor eller julkarameller. Alla är glada. Ute på gatan skrämmer jag iväg en flock sparvar som kalasar på hästspillning. Blomsterhandeln har sett till att familjerna jag levererar blommor till bor ganska nära varandra. En del är vänner till vår familj. Då får jag stanna en stund och berätta hur förberedelserna för julen har gått. Jag lovar att önska god jul till alla där hemma. Solen har gått upp och färgar allt i puderfärger. Snön gnistrar. Det känns lite mildare. Jag hämtar nya paket. Några på gatan stannar och tycker att jag är redig som går runt så här på julafton. När jag bara har några resor kvar börjar tankarna gå. Hur långt har de där hemma hunnit? Alla har säkert hjälpt till. Julgranen klädde vi redan dagen innan. Traditionella ljusstakar och juldekorationer är på plats. Jag kommer hem och pustar ut. Alla vill höra hur det har gått. Nu börjar min jul. Här sjunger Arja Saijonmaa en av mina barndoms vackraste julsånger. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt. Texten är Topelius och musiken Sibelius. Jag fick växa upp fort, ta ansvar tidigt. De första barndomsåren fylldes av oro och svåra omständigheter. Jag tillbringade många nätter i skyddsrum. Ibland hann jag inte dit, utan fick lägga mig på gatan längs med en husgrund. Stoppa fingrar i öronen för att skydda hörseln ifall det skulle komma tryckvåg efter en bomb. Fortfarande efter över 70 år har jag svårigheter att vänta på en smäll. Det kan gälla ballonger, raketer eller smällare. Tänk om jag hade makten att stoppa alla krig och all oro i världen. Tyvärr så blir det bara kallare och mörkare. Min tro är ändå att var och en av oss kan göra något. Leonard Cohen sjunger You Want It Darker.
You are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then...
Du har lyssnat på programmet Efter åtta, idag med Maria Kish. Programmet sänds av Pings Multinyl. I struggle with some demons, they were middle.